Hej, du lyssnar på Kaffepojkarna och vi är sponsrade av ICA Maxi Eurostop i Örebro. Ni är varmt välkomna. God dag, det här är Kaffepojkarna och min röst känner alla igen. Den kommer till er och den heter Peter Flack. God dag.
Kommer från ett obestämt plats i rummet.
Ja,
som det heter, va? När man skulle testa ett stereo i radion en gång i tiden.
Ja, min röst lever komma från höger kanal. Jag tycker man ser mig till höger där nere.
Ja,
i bildrutan.
Bosse
heter jag.
Ja. Ja, och Bo Fransson heter jag. Och jag sitter upp i högra hörnet någonstans. En liten bild på mig.
Ja.
Därför ja, vi pratar ju hemifrån.
Ja, vi gör ju det. Fortfarande så sitter vi ju som gamla gubbar i karantän och får inte röra oss ute riktigt som vi vill. Men det går ju att göra inspelning av Kaffepojkarna i alla fall.
Ja. Har ni brutit karantänen någonting då? Ni har inte varit på fester och sådär då?
Nej, det har vi inte varit.
Nej, men mycket utomhusaktiviteter har jag ägnat mig åt.
Ja.
Jag har till och med fått ner några sådana här potatisar som ska bli små kulor till midsommar.
Det låter härligt.
Och får jag det, då slår jag nog svensk rekord.
Ja.
För det är ingen som tror att det ska komma någon potatis till midsommar.
Nej.
Jag sitter här och tittar ut över min trädgård och ser att äppelträdet blommar. Det blir mycket äpplen i år, tror jag.
Ja. Jag sitter i källaren.
Ja.
Inlåst.
Ja.
Kaffepojkar blir det i alla fall. Och ett nytt avsnitt blir det.
Du har lagt din telefon på tvären också, så vi ser dig bara sidledes. Ja.
Det är meningen att ni ska göra det också. Ja. Jag ska snart lägga mig ner så ordnar det sig.
Ska vi snurra fram ett årtal?
Ett
årtal, ja.
Det tycker jag.
Där kom det, 1950.
Ja. Det var länge sedan.
Det var i vår fagraste ungdomsvår, ja.
Ja, ska vi tillbaka i tiden, ja. 1950.
Men då var i alla fall andra världskriget över.
Ja, det var det.
1950.
Men var ransoneringarna över? Det är inte säkert, va? Det
tvivlar jag på.
Ja. Det var lite ransonering efter kriget också, vet jag.
Ja.
Ja.
Det var ju
men
det
var, det inte då de började kriga nere i oss i Korea? Koreakriget, började inte det ungefär?
Det började 1950, ja det tror jag.
Ja.
Ja. Så när det ena kriget slutade, då började det andra.
Ja. Och ändå sa man efter andra världskriget att det här ska vi aldrig mera behöva uppleva.
Nej.
Om man ser man hur världen har sett ut sedan dess så krigas det ju alltid någonstans på detta jordklot. Visst är det märkligt?
Ja.
Jaha, 1950. Man är 4 år och man är väl ute och leker för det mesta. Jag bodde på Väster i Örebro när jag var liten, på Victoriagatan. Var höll ni till 1950?
Kungsgatan, för min del.
Ja,
jag kommer ju från Karlskoga. Jag är lite osäker på exakt 50, antingen på Skogsrundan. Om vi hade flyttat dit. Den första tiden bodde jag ju hemma hos farmor och farfar. Men sen var det, nej inte Skogsrundan, det var på Skranta var det, ja.
Ett känt skivmärke.
Ja, just det, med Sten och Stanley i bakgrunden.
Ja, i förgrunden var de med.
Ja, fast det var andra artister också på detta skivbolag.
Ja, som doade.
Ja,
jag ser här att den gamle monarken Gustav den V, som man ju inte har några större minnen av då förstås, för man var så liten, men han dog 1950.
Ja.
Och han blev ju väldigt gammal, han blev 92 år.
Ja.
Det är ju väldigt mycket på den tiden, 1950.
Ja.
Och han efterträddes förstås av Gustav den VI Adolf. Så var det.
Ja,
nu är vi inne på 1950. Är det någon som har någon musikhistoria? Vi måste ju spela lite musik också.
Ja.
Ja. Det har vi väl lite till mans i, säger
jag. Jag har en rätt rolig historia. Ja. Den handlar om en, alltså inte en skivinspelning direkt 1950, men Fats Domino, kommer ni ihåg honom?
Ja.
Ja, han levde ju ända till 2017. Han uppmärksammades första gången i Sverige 1950. Då var han här och sjöng en låt som hette The Fat Man. Och den här Fats Domino, han hette Antonio Dominic Fats Domino Jr. Mm. Född 1928 i Louisiana. Han var ju en pianist och sångare och skrev en hel del rock and roll låtar. Och han blev känd mest för sitt boogie-woogie-pianospel med lugna rhythm and blues-sången till det, va? Och han blev en stilbildare för New Orleans rhythm and bluesen. Och han kallades alltså The Fat Man. Han tog väl namnet efter låten som han skrev, eller om det var tvärtom, det vet jag inte. Till hans största hittar hör ju låtar som vi har hört många gånger. Ain't That a Shame, och Blueberry Hill, och Blue Monday och sådana här låtar. Och han sålde 65 miljoner skivor. Och det var fler än någon samtida rock and roll artist, förutom Elvis Presley då förstås. Han sålde ännu mer, va. Och den här Fats Domino, han stannade kvar i New Orleans när den här orkanen Katrina drog in över staden 2005 var det. Om vi kommer ihåg det. Katrina.
Ja. Ja,
och i början av september så gick det då rykten om att Domino hade avlidit i samband med den här orkanen. Men han plockade senare upp av en kustbevakningshelikopter. Dominos hem, det var jämnat med marken. Så, men han fortsatte ändå att spela lite på krogarna i New Orleans. Men 2017 så gick han bort. Ja, det var lite historia om Fats Domino.
Jag har lite historia också. Plötsligt kom jag på att tänka på att Fat Man, det kallade man ju faktiskt också den atombomb som släpptes över den japanska staden Nagasaki. Den hade kodnamnet Fat Man.
Ja.
Ja.
Men låt oss lyssna till The Fat Man. Låten heter The Fat Man och det är Fats Domino som framför det. Thank you.
Pressdomino.
Pressdomino.
Ja. Ja. 1950, då kom serietidningen Fantomen ut med sitt första nummer. Är det någon av herrarna som har plågats av att läsa Fantomen?
Absolut.
Oja.
Tecknad av Lee Falk.
Den blev ju lite förstörd sen när han gifte sig. Då tappade man ju lite intresset för honom.
Ja, men då var vi så gamla så då brydde vi oss inte om.
Nej.
Så länge han hade Guran och de här Diana så då var det ju bra.
Ja.
Men alltså, det var ju märkligt. Alltså, serietidningar såldes ju i väldigt stora upplagor på den här tiden. Och Fantomen blev väldigt populär väldigt snabbt. Och det var den första serietidningsklubben som man bildade i Sverige. Nämligen Fantomenklubben. Var ni med i den? Någon?
Nej.
Inte jag heller. Men jag vet att jag gärna ville. Man fick nämligen, om man blev medlem tror jag man fick en sån här
ring.
Dödskallering.
Ja, det hade jag.
Med Fantomens dödskalle på. Men hur kunde du få den?
Nej, jag måste ha köpt den på något sätt. Eller kanske någon medlem i klubben inte ville ha den som tar den till mig. Jag vet inte, men jag hade en sån och den var jag väldigt stolt över.
Ja, det förstår jag. Ja. Det begriper jag. Ja, ska vi se?
Serietidningar är väl väldigt kulturellt numera. Det finns ju till och med en svenska serieakademin, så att de har ju höjts i status, måste man säga.
Oh ja. Jag tänkte jag skulle säga något om en kollega till mig som jag aldrig någonsin har träffat men som dog 1950, så det är ju inte så konstigt.
Nej.
Han hette Tor Odert Folke Modén. Och det var ju Tor Modén, den store, bullrande, glade charmören och komikern som man har sett i så många filmer och bland annat då i såna här pilsnerfilmer som de kallades för på den tiden. Han var ju oerhört populär och stor och spelade mycket med såna här cigarrökande grosshandlare och han var ju, drack väl för mycket och åt väl för mycket och gick bort alldeles för tidigt. Han var nämligen född 1898 i Kungsör faktiskt, i Västmanland, och han blev bara 52 år gammal faktiskt. Han dömdes 1935, lustigt nog, enligt paragraf 13 i ordningsstadgan för brott mot lagarna om offentliga föreställningar på stora helgdagar. Det var nämligen han och hans kollega John Wilhelm Hagberg som fick betala 75 spänn för att de hade gjort en matiné på Sportpalatset i Stockholm på juldagen. Och det gick ju inte an 1950. Märkliga tider egentligen. Alltså man minns ju långfredagen som en ovanligt lång och tråkig dag. Men även på juldagen så var det så att det fick inte vara vilken underhållning som helst inte. Och så spelade han in grammofonskivor förstås. Massor med titlar. Gamla 78-varvare. Och det var mest dialoger och sketcher. Men någon gång så sjöng han som här. När han sjunger om min dotter. Och det kunde han ju inte haft en aning om då 1950. När han nu spelar in den här. Amanda heter min dotter. Och det heter den här tjejen som han sjunger om också. Amanda från Haparanda.
I korta varor reser jag kring. Hustru min Aurore vet ingenting. Om alla faror som alltid finns. För äkta män, jag vet en som man minns. Det är Amanda i Haparanda som går till handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett. Hon var mig trogen en kväll i skogen, men hon bedrog en som gick på krogen. Och att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. En dag jag sitter på mitt kontor, då jag ett fnitter höra mig tror. Upp då jag spritter, en dam det är, som upp på armen en barnunge bär. Det var Amanda i Haparanda som går till handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett. Jag ville schappa utför vår trappa, då hon mig klappa och sa det här din pappa. Men att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. Blickarna vandra, låtit jag har, men alla andra lika ej var. Fröken ni klandra, inte mig bör, om jag en fråga er härmed nu gör. Ni är Amanda i Haparanda, som går till handa på en veranda och passar upp mellan sex och ett, och som förresten har glatt och trevligt. Sett ni på parter är här med den här är, som ej dessvärre hör till det smärre. Men att ni någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandra er för. Ni är Amanda i Haparanda, som går till handa på en veranda och passar upp mellan sex och ett, och som förresten har glatt och trevligt. Sett ni var mig trogen en kväll i skogen, men ni bedrog en som gick på krogen. Och att ni någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandra er för.
Ja, det var Tor Modén.
Ja, som för övrigt var gift med en syster till Ulla Billqvist.
Ja, Margareta.
Margareta Schönström, ja.
Mm, just ja. Det.
Sen har viss anknytning till Örebro eftersom Ulla Billqvist ju bodde här,
ja,
i sin ungdom.
Precis. Ja. Mm. Och Kungsör är inte så långt bort från oss i Örebro heller. Det passerar man ju ofta när man åker till Stockholm. Förr ja. Åkte man igenom Kungsör, nu drar man ju förbi bara. Men där finns minnen efter Tor Modén också. Jag tror till och med att det finns en liten byst eller en staty där som man kan titta på.
Ja. Mm. Ja. Jag läser att det brittiska skivbolaget Decca ger ut den första LP-skivan i Europa 1950. LP-skivan hade ju lanserats i USA redan 1948 av Columbia Records. Men det skulle alltså dröja ytterligare två år innan nymodigheten så att säga kom till Europa. Och plötsligt så kunde man ju på sin grammofon då spela upp till en halvtimmes musik utan avbrott. Oj. Till skillnad från 78-varvarna, det var väl en 3-5 minuter ungefär man kunde lyssna i taget.
Ja.
Ja. Och det där passade ju speciellt då för klassiska inspelningar förstås. Tidigare så hade man ju fått stycka upp musiken i bitar och ge ut dem på flera 78-varvsskivor i 78-varvsalbum.
Mm.
Och beträffande popmusiken så kunde man ju nu få plats med 10-12 låtar på samma skiva.
Ja.
Fantastiskt. Och de här nya skivorna de gjordes ju i vinyl till skillnad från de gamla som gjordes i shellac. Den första LP:n med populärmusik, den hade ju Columbia släppt redan 1946. Alltså The Voice of Frank Sinatra. Men som sagt, det var ju 10-tums shellac-skiva med 8 låtar. Men den första vinyl-LP:n från Decca, det var musikalmusik. Richard Rodgers och Oscar Hammersteins Oklahoma med en kör och en orkester ledd av Jay Blackstone. Men ska man vara väldigt petig så kom ju inte den där 1950 egentligen. Den kom faktiskt redan 1949. Men det är möjligt att försäljningen tog fart först 1950 och att det är det anledningen till att den påstås var den första skivan som kom då på LP-skivan. Och inspelningen är ännu äldre, den är ju från 1943, men alltså återutgiven. Alfred Drake som sjunger titelmelodin Oklahoma.
Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain, and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oklahoma, every night my honey lamb and I sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say,
yo!
Hi-yip-hi-yo-yay! We're only saying, you're doing fine, Oklahoma! When the wind comes right behind the rain. Oklahoma, every night my honey lamb.
sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky.
Little we belong to the land.
Yo ho, and the land we belong to is grand.
Det där är väl bekant musik för dig, Peter?
Oh ja, vad bra det lät eftersom skivan var så gammal.
Ja!
Det du berättade, Bo, om det här med att man fick mycket längre speltid när LP-skivan kom. Det berättar ju Beppe Wolgers om i sina memoarer. Jag vet inte om ni har läst dem, men han ondgjorde sig ju över det här att man skulle förföra någon flicka någon gång. Och man hade bara 78 varvare, så hade man 3 minuter på sig att förföra henne sen man hade satt ner nålen på skivan. Och han sa, vad hinner man på 3 minuter? Inte ett dugg. Så ska man säga, ursäkta mig, och upp och vända på skivan. Och så har man 3 minuter i ett på sig.
Möjligen. Ja.
Men när LP-skivan kom, då var det oceaner av tid att förföra brudarna på.
Ja. Var det inte hans memoarer som kom i del 1 och del 3 bara?
Ja, jag tror det.
Ja. Ja,
och del 3 kom först, tror jag. För säkerhets skull.
Peter, du nämnde Fantomen tidigare. Ja. En annan serie som publicerades för första gången, det var Snobben.
Jaha.
Charles M. Schulz tecknade serie.
Ja.
Som heter Peanuts på engelska.
Ja, just det.
Och den första offentliga televisionsvisningen i Sverige ägde rum i samband med Nobelfesten 1950. Och ni som åkt tunnelbana i Stockholm ska veta att Stockholms första riktiga tunnelbanelinje, den som går mellan Slussen och Hökarängen, invigdes, och den turen tog 17 minuter.
Oj,
vad det gick! Ja. Och på Sankt Eriksmässan gjorde man reklam för ett nytt plastmaterial som hette plexiglas. Och det blev en sensation. Plexiglaset. Och reflexen introducerades i Sverige. Och det väntar man sig att det skulle få en stor betydelse för trafiksäkerheten under de mörka timmarna. Ja. Och det fick det ju också.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Plexiglaset är ju användbart idag i dessa coronatider.
Ja, ja.
För att skilja folk åt.
Agnarna för att skilja från vetet.
Skilja agnarna från vetet.
Ja.
Mm. Ja. Det hände mycket. Du. Den här stringhyllan, den har ni väl hemma, både du, Peter?
Ja.
Den uppfanns det året, nämligen av de svenska arkitekterna Nisse och Kajsa Strinning.
Mm.
Det var en tävling som man hade utlyst av Svenska slöjdföreningen, var det som hade utlyst den, Och Bonniers folkbibliotek var också med på ett hörn. De stod för pengarna där.
Ja.
Och då kom den här stringhyllan som vann den här tävlingen.
Och jag tror, Bosse, att en väl bevarad sån här stringhylla, den är värd en del pengar idag.
Ja, det tror jag.
Ja,
absolut.
Så tror jag det.
Det skulle man kunna räkna ut på Sveriges första dator som hade premiär 1950.
Hur stor var den?
En matematikmaskin som heter Bark, som invigdes på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Bark, det stod för binär automatisk relä-kalkylator, och var konstruerad av Conny och Gösta på Tekniska Högskolan. Det var Sveriges första dator, 1950.
Ja.
De var tidigt ute, de grabbarna.
Verkligen.
Ja.
Har du någon mer musik nu då, Bosse?
Ja då, det finns mycket, det finns väldigt mycket musik, så här gammal musik. Men ett gäng som bildades 1950, ett dansband, det var, vet ni vilka det var?
Nej, ingen aning.
Nej, det var Cool Candies.
Jaha.
Ja, det kom från Lidköping, inte Linköping, men Lidköping. Aha. Och det var trumslagen Einar Svensson som man hade ju spelat jazz i dansmusik och slager, men så tyckte man att vi ska nog sprutta på lite grann, så då tog man Tore Skogmans jämtgubben och tvistade upp den lite grann. Det kommer ni ihåg?
Ja,
ja. Ja. Och sen samma år kom Muckartvist och den kommer jag ihåg.
Ja.
För den är ju, var ju lika populär genom åren när man skulle mucka.
Ja, absolut.
Ja, alla vi som har muckat, vi har nog sjungit Muckarkvist. Ja,
Muckagräl.
Den här orkestern, de slutade spela 1994 och samtliga originalmedlemmar är idag avlidna. Men ska vi lyssna på Muckarkvist från 1960, tror jag den kommer någonting.
Absolut.
Ja. Ja.
Militär utryckning, civila kläder. Mer andra ord. Muck!
Muckartvist.
Numera är det ju inte så många som får mucka, för det blir väldigt få som får göra värnplikten.
Ja, oh ja. Det är ju, oh, de har dragit ner väldigt mycket på det där. Ja. Ja, jag var uttagen som till S1 i Uppsala, signaltrupperna. Ja. Men förflyttades efter några veckor där uppe till I3 i Örebro, så jag gjorde min värnplikt på hemmaplan. Och det var ju 66-67 någon gång sånt där. Var ni någonstans?
Ja, jag var ju utbildad kvartermästare och avslutade min utbildning som bataljonsmarketenteriföreståndare.
Så du?
Det ordet, det var inte lätt att skriva just nu.
Ja, min lilla erfarenhet bestod i att jag blev kryptör och utbildades i Uppsala.
Ja. Var det på S1 då eller?
Ja, det är min lilla erfarenhet.
Ja.
Mm. Ja. Ja. Så var det med det.
Vi kunde slå oss ihop på bilden med någonting. Ni sänder ut signalerna och jag tar hand om grejerna.
Nu kommer jag till sportens värld.
Jaha.
Sport och idrott var väldigt stort
fråga mig, jag kan 50-talet. Allt om sport. Jag kan bra. Allt om sport.
Så. Jag tänkte börja med SM-finalen i bandy.
Ja, Västerås. Västerås vann ju mot Sandviken.
Ja, med 2-1.
Ja.
Sen tänkte jag ta fotbollen.
Ja, AIK. Ja. Nej. Ju det där.
Nacka Skoglund, det är ju kontrakt med Milan. Eller med Inter.
Nej, men Sverige tog faktiskt ett brons i fotbolls-VM. Fotbolls-VM 1950 avgjordes i Brasilien.
Jaha, och men AIK vann ju svenska kuppen.
Ja, det gjorde de. Men Malmö FF vann allsvenskan. Som är mycket viktigare än svenska kuppen. Svenska Säger kuppen betyder det? Ingenting. Nej. Ja. Malmö FF. Men en framträdande lirare där i Brasilien var ju Nacka. Nacka Skoglund förstås, som jag kommer ihåg. Men jag tänkte ägna mig lite, om jag får, en stund åt en stor idrottsman. Man har ju lätt att glömma sin ungdomshjältar. Och jag vet att jag hade en liten hjälte i Örebro som jag aldrig träffade förstås, men som jag har läst lite grann om. Och han heter Lars-Erik Wolfbrandt.
Ja, just det.
Och det måste ni ju känna igen namnet på.
Ja.
Och han tävlade ju för Örebro SK, Örebro Sportklubb. Och han var, för 70 år sedan det här, 1950 alltså. Och det var ett stort år för honom det året. Han var född 1928 och dog den 23 mars 1991. Så han hängde ju faktiskt med ett tag. Han var duktig löpare. Och sina bästa lopp gjorde han väl på 200 eller 400 eller 800 meter. Och han var sån här slutman under den här tiden i svenska stafettlaget på 4 gånger 400 meter. Och så var han också då... Så att han tog bronsmedaljer vid EM vårt år, alltså 1950. Och då tog han det både individuellt och i stafett, sträckan 400 meter. Och det här med Örebro då, man kopplar honom till Örebro. Men han var född i Årnäs och hans pappa var handikappad. Jag tror han var rullstolsbunden. Han hade varit med om någon järnvägsolycka, vad det var. Och han drev någon liten butik i ett glasbruk i Årnäs. Och det där var väl inte så lätt att få att gå runt, den där lilla butiken. Så att Lars-Erik då och hans storebror Harold, de fick ju börja jobba på det där glasbruket förstås. Och på den tiden, som jag var inne på tidigare, så var det alltså det stora intresset för unga grabbar på den tiden. Det var idrott. Och det var fotboll och det var bandy. Det var de två stora, jättestora sporterna på den där tiden. Nu hade de där grabbarna en farbror i Örebro som hette Ragnar Svensson. Och han ville gärna hjälpa den här syrran då med de här grabbarna. Så han sa, du får skicka upp Harold, som storebror hette. Skicka honom upp till mig i Örebro. Och så får han börja på I3. Och det var ju samma regemente som jag en gång tillhörde, som jag berättade om. Och han kom upp till Örebro, han fortsatte att spela fotboll. Den här Harold, han blev målspottare i ÖSK, duktig fotbollsspelare. Aldrig i landslaget, för att då fanns ju Gunnar Nordahl, så det gick ju inte att ta bort honom inte. Men vid någon allsvensk match så lär han ha gjort hela 4 mål och så utbildade han sig till polis. Så småningom så kom lillebror Lars-Erik också upp till Örebro då. Och då tyckte den här farbrorna att han borde ju börja som musik. Aspirant hette det på I3, alltså militärmusiker. Och det var ju så att Lars-Erik, han hade ju en musikalisk talang. Han var ju också trumpetare och hade väl spelat inom bruksorkester där nere i Årnäs. Och i Örebro kom han ju att ha både egna orkestrar och spela med i andra orkestrar. Men utöver då att spela fotboll så upptäckte man i Örebro att han var ju en löpartalang. Och nu vet jag inte om någon överhuvudtaget minns sånt här. Men 1950 så var det en friidrottslandskamp mot Frankrike. Och när det var dags för den där sista grenen, 4 gånger 400 meter, så ledde Frankrike. Och så var Sverige tvunget att vinna då, för de skulle segra i den där friidrottslandskampen. Och fransmännen var ju jättefavoriter, hade besegrat alla länder och allting. Så det var så bra så. Och det började med fransk dominans, så att när sista svensken gick ut då var vi 8 meter efter ungefär. Och sista svensken var ju vår slutman då, Lars-Erik Wolfbrandt. Och han fick tag i den där stafettpinnen. Och ingen på stadion då, i Stockholms stadion, trodde ju att han skulle ha en enda chans att ta ifatt fransmannen. Men han knep in decimeter för decimeter och sprang förbi precis på målsnöret. Och Sven Järring lär ha spräckt radiomikrofonerna på den tiden eftersom han refererade för Sveriges Radio. Ja, så tog han ju brons då i stafetten vid EM i Bryssel 1950. Så det här var, tycker jag, är en sån här ungdomshjälte som är rolig att komma ihåg och rolig att minnas. Han har säkert spelat med i någon Örebroorkester med sin trumpet och kanske till och med gjort någon grammofonskiva, men det vet jag inte om det stämmer. Så jag tänkte passa på att istället hylla en 70-åring och spela Monica Forsberg, en mycket god vän till mig, Boforstjejen, som är född 1950 och som i år fyller 70 år. Hon kan få sjunga en Disney-melodi eftersom hon har översatt så mycket av Walt Disneys filmer. Och den här kommer från filmen Dumbo, som handlar om elefanten. Den heter Babyn min. Monica Forsberg.
Babyn min, gråt ej mer. Babyn min, lyckan ler. Krama mig allt vad du kan. Lyckan jag fann hos babyn min. Lilla barn, när någon vän är dum mot dig än sen, låtsas att världen är din, aldrig en tår hos babyn min.
Det var min vän Monica.
Du, den där Lars-Erik Wolfen som du berättade så fint om. Han startade ju en sportaffär i Örebro.
Jajamensan, han
hade en sportbutik. Så där har jag faktiskt handlat lite fotbollsskor och grejer utav Lars-Erik.
Ja. Bandyrör kanske du till och med har.
Ja du, bandyrör hade man ju på den tiden. De var lite spetsigade fram. Och sen var det hockeyrören som var lite rundade. Apropå på sport... Ingmar Johansson, han var 17 år 1950 och då vann han juniormästerskapen i boxning i tungvikt. Han var stor redan då som 17-åring. Ja. Så krävde han till. Men jag sitter här, 1950 pratar vi om.
Ja.
Idag har vi coronatider, vi sitter i karantän. Carl Gunnar Engström, han uppfann respiratorn 1950.
Jaha.
Och numera finns det många respiratorer.
Ja, de behövs numera också. Så att det är,
det var en väldigt betydelsefull uppfinning. Som alltså är svensk.
Ja.
Jag har ju tidigare nämnt att Expressen började publicera topplistor över landets mest sålda skivor i november 1951. Men frågan är, vad fanns det dessförinnan av listor? Jo, från november 39 så redovisade Orkesterjournalen varje månad en lista över vad Sverige spelar. Och det hetaste på skivtallrikarna i juni 1950, det var enligt Orkesterjournalen Music, Music, Music.
Jag trodde det var Mambo framgår... number 5.
Ja.
För den kom också 1950.
Jaha.
Mambo number 5.
Men det framgår inte av den här listan vem som spelade, vem som sjöng. Men får jag gissa så var det Teresa Brewer. Hon fick nämligen en miljonsäljare 1950 med just Music, Music, Music. Som för övrigt är ett lån från Liszts ungerska rapsodi, nummer 2. Och på svenska så sjöngs den här av Harmony Sisters och Britta Borg bland andra. Teresa Brewer, hon kom ursprungligen från Toledo i Ohio i USA och debuterade som barnstjärna i radio. Och redan som femåring så inledde hon en turné som skulle komma att vara i 7 år. Amateur Hour, amatörtimmen. Och som 12-åring så var hon fast medverkande i ett program som heter Pick and Pat. En så kallad minstrel show med vaudeville-artisterna Pick Malone och Pat Paget. Som var en slags föregångare till de här parakterna som Helan och Halvan och Bob Hope och Bing Crosby, de här som kom sen. Det här var Teresa Brewers debutskiva och egentligen tänkt som B-sida, men som ju blev den faktiska A-sidan. Jag läser i Expressen här i maj 1950 om henne, intressant. Flickan sjunger med en svikt och timbre som går in direkt. Hon låter som om hon ännu vore oskuld mot sin vilja. Hon lockar säkerligen den våldsamt, den sortens manfolk som gärna skulle vilja fylla en 15-åring med champagne. Hon väcker Fabians hetaste åstundan att öppna portarna. Vad säger ni om det?
Vi säger ingenting om det. Vi går vidare som om ingenting hade hänt, tycker jag.
Ja. Vi lyssnar på henne i Music, Music, Music.
Music, music. Jag ser här att det där var året då två svenska grammofondirektörer blev stämda av Edvard Griegs fond. Kommer ni ihåg varför?
Ja, Charlie Norman gjorde någonting, va?
Just det. Han vågade Anitras dans.
Alltså, det får man inte göra.
Nej, och det hände 1950.
Ja, vet ni vad årets Åsa Nisse-film hette 1950?
Spräng dem i luften.
Åsa-Nisse på nya äventyr förmodligen eller något sånt där.
Nej, du vet, Åsa-Nisse på jaktstigen.
Ja. Oh, ja.
Men de var ju så oerhört populära de där Åsa-Nisse-filmerna. Och 1950, vad vi roade oss med, så kan man ju säga det att Knäpp upp hade inte fötts ännu. Det skulle ta ett par år till in på 50-talet innan det började. Men Povel Ramel fanns ju. I radio framförallt då. Ihop med Martin Ljung och Britta Borg och hela det här gänget. Och skulle vi inte kunna avsluta dagens program med en Povel Ramel-inspelning som faktiskt gjordes 1950. Det är en låt som vi alla har hört och som vi alla kan nästan sjunga med i, skulle jag tro. En gammal music hall-låt som väl skrevs redan 1944, tror jag. Men som blev en jättehit bland annat i Sverige med Povels inspelning. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Povel Ramel och Martin Ljung. Och så får vi väl lyfta våra koppar.
Mm.
Och ja, samtidigt då säga
Tack för kaffet.
Hade väl just gick ut utav Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
Hammar och spik?
Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
Ja.
Glöm bort den, är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
Tack för det.
När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
Va?
Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
Nitroglycerin?
Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer. Det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera pyromanik. Så att säga, röjningen blir lätt den enklaste man sett. För det är bara kokosnöten som är så lik. Så lik, så lik, så lik. Så bara kokosnöten som är så lik.
Hörrni, det här var veckans avsnitt av Kaffepojkarna. Och det skulle inte kunna komma till stånd utan hjälp av våra sponsorer ICA Maxi, Eurostop i Örebro.
För dig som vill vara med och sponsra Kaffepojkarna, ta kontakt med oss via vår hemsida kaffepojkarna.se.
Vi hörs om en vecka, hoppas vi.